Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö. Jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Lena Hjelmerus.
Och Lena, du och jag fick en fin inbjudan innan jul. Vad bjöds vi in till?
Vi blev inbjudna till invigningen av den nya Philadelphia-kyrkan som ligger mitt emot Brandkorn.
Den vi kallar för Pingstkyrkan.
Ja, och jag säger just nu Philadelphia-kyrkan.
Det står där utanför också. Och vilken dag är vi här förresten?
Vi är här på annandag pingst. Men det är ju inte längre någon röd dag, utan det är ju en vanlig arbetsdag. Och det tycker jag då är lite konstigt.
Jag vet. Men jag var ju här då på invigning och gick omkring egentligen i huset och tittade på det. Och det var jättemycket folk här. Då hade du ingen möjlighet att vara med. Och sen har du haft kontakt med pastorn, vad heter han?
Han heter Carl-Johan Fred.
Ja. Och jag har haft kontakt med hans dotter Miranda Fred. För hon har faktiskt provat att göra lite radioprogram här på Tyresöradion. Så jag har sprungit i det här huset lite grann. Och jag tänker att jag tycker att han får visa oss lite mer om vad de tänker göra här. För du är van att vara på second hand, eller hur Lena?
Ja, det har jag varit i alla år jag har bott i Tyresö. Fast de här lokalerna här är ju helt fantastiska.
Och du, jag gjorde ett reportage här.
Ja, det gjorde vi. Och jag har precis nu, medan jag väntar på dig, varit in en liten sväng och kollat läget.
Och i och med att jag inte gick så mycket på det förra, utan jag upptäckte det här och tagit med mig mitt barnbarn som är 5 år. Och hon upptäcker ju att varför kan vi inte gå hit igen? Fast hon kallar det här för loppis. Kan vi inte gå på den här stora loppisen, säger hon.
Ja, fast ordet loppis tycker jag man ska undvika när vi pratar om just den här second hand. För att här är man noga med att det är saker som faktiskt har ett återbruksvärde som man kan använda igen. Och det, en del har väl kanske klagat lite på att priserna är lite högre än de var förut. Eller som man tror att de ska vara. Men det har ju att göra med att det här är saker som faktiskt ska ha ett nytt liv. Mm. Och ge andra ett nytt liv.
Och ge andra ett nytt liv. Bra där. Jag tänker att jag ska ställa de här praktiska frågorna i och med att jag har liksom varit här lite grann då. Men jag är ju så glad, Lena, att du är med. För jag är inte så där speciellt bevandrad i Bibeln och pingsten och det religiösa. För du har faktiskt en erfarenhet av sånt.
Ja, jag har ju mina rötter i det som då hette Svenska Missionsförbundet, men som idag heter Ekumeniakyrkan. Och det har vi ingen församling av just här i Tyresö. Så att det här är väl kanske den församling som mest liknar den som jag är förtrogen med. Sen har ju saker och ting ändrats, så det tänkte jag vi ska prata med Carl-Johan om också. Därför att idag är de kristna kyrkorna, de har vänt sig till varann, så att de idag liknar varann mycket mer än vad de gjorde förr i världen.
Och samarbetar. Under den tid som den här pingstkyrkan, gamla pingstkyrkan revs och den nya Philadelphia byggdes, då fick pingstkyrkan och pastorn ha sina gudstjänster i Bolmardalens kyrka, i Svenska kyrkan.
Ja, och igår som var pingstdagen, som ju faktiskt är en stor högtid i den kristna kyrkan, då hade man en gemensam gudstjänst nere i Bolmardalens kyrka.
Ja, det är sånt här som är fantastiskt. Nu sitter vi och väntar på pastorn. För man är inte chef, man är pastorer i den här kyrkan, eller hur, allihopa?
Ja, och det är också en sån där sak som vi kan prata lite mer om, vad som är skillnaden mellan präster som är prästvigda och pastorer som är ordinerade.
Mycket bra. Ni märker alltså att tur att jag är med mig Lena Hjelmerus. Ja, för nu har vi pastor Carl-Johan Fred här. Jättekul att få komma hit igen.
Så roligt att ni är här, ja.
Vad heter ni? Pingstkyrkan eller Philadelphia? Vad säger man?
Man får säga Pingstkyrkan, men vi har bytt namn till Philadelphia därför att vi är en del av Philadelphia-kyrkan i Stockholm på Rörstrand. Och för att liksom höra ihop så har vi då sagt Philadelphia Tyresö, så man kan tänka sig Philadelphia Sydöstra. Det där namnet, många tänker på, det var faktiskt en ungdom som frågade, de pratade om konfirmation och nattvard och så. Är det där man får äta Philadelphia-ost, sa den här ungdomen. Men det är ju så, det kommer från grekiskans som betyder syskonkärlek eller brödrakärlek. Och det var ju så den här staden fick sitt namn Philadelphia i USA, Philadelphia-ost. Så man har hämtat det därifrån, alltså det ska vara den platsen där man älskar varandra som syskon. Så att, ja.
Ja, kärlek och vänskap. Och ordet filla, det kommer ju, finns ju med i, även i homofili. Alltså när man accepterar kärlek mellan två av samma kön. Och motsatsen är ju fobi. Så det här är ett ställe där fobierna är bannlysta, men filierna är tillåtna.
Det är jättefint. Och nu sitter vi här då annandag pingst, som förut var en helgdag. Och nu är det istället Sveriges nationaldag som man firar på den 6 juni som man tagit över. Men det här programmet går ju sommar, så att vi kanske inte ska prata jättemycket om pingst, men jag som inte kan någonting om det här, hänryckningens tid. Mm. Tala om nu, vad är det vi hänrycks för?
Just det. Det är ju på grekiska heter det, alltså pentekost säger man på engelska, och det betyder ju 50 dagar efter påsk. Och det var ju då när Jesus hade farit upp till himlen, Kristi himmelfärd. Vi firade gökotta här nere vid Notholmen faktiskt förra veckan. 10 dagar senare, på 50 dagar efter påsk, så kommer då de här pingsten. De första lärjungarna är ensamma kvar, men så tittar de upp mot himlen och sen får de senare då upptäcka att Gud kommer genom den helige ande, pingstens ande då. Så att man behöver inte åka till Jerusalem eller något helgonställe, utan man kan vara kvar här och få uppleva Gud och anden. Och det var den här glädjendagen. Och igår kan jag säga hade vi en jättestor gemensam gudstjänst i Volmaradalen kyrka med alla kyrkorna, alldeles fullt. Och då sa jag att det är ju kyrkans födelsedag, pingsten, när anden kommer till gudsfolket och alla förs samman. Så vi önskade faktiskt grattis igår på pingstdagen i Bollmora.
Ja, det är ju faktiskt en av de absolut största helgerna. För det är också där som det börjar att kristendomen ska spridas. Man börjar tala på olika språk. Och det här kan man ju diskutera hur mycket som helst om hur människor i glädje och hänryckning också talar det som kallas tala i tungor. Men det som är poängen är att de här lärjungarna ger sig ut i världen och de har fått förmågan att prata för andra. Man börjar att hålla olika tal. Så, och det här finns ju då i bibeltexterna. Jag sa till dig i inledningen att jag har fromma rötter. Och jag tycker det är lite spännande med den här kyrkohistorien. Därför, om vi ser på Sverige nu, för 200 år sedan, då var kyrkan en maktfaktor. Det var staten och kyrkan som bestämde över människorna. De var tvungna att svara på rätt på frågorna på husförhören. De var tvungna att gå i kyrkan. Och det uppstod ju då en motrörelse. Människor ville samlas och framförallt ville man fira nattvard utanför kyrkan. Och det här var strängt förbjudet. Man blev alltså utkastad ur Sverige om man försökte sig på en sån sak. Och det här är något som hette konventikelplakatet. Det var en lag som gjorde att man fick inte umgås med andra kristna och tala om kristna saker på något annat ställe än när prästen höll husförhöret. Och det här är jättesvårt att förstå idag. Men det blev alltså en rörelse som man brukar kalla dem för läsare.
Men säger man inte väckelserörelse också?
Jo, därför att man väcktes upp. Men det var lite senare. Det var läsarna som var först. Och läsarna, de frågade, var står det skrivet? Hur står det skrivet? Hur är det sagt i Bibeln? Och så började man studera Bibeln.
Det hade man inte gjort innan?
Inte på egen hand. Det var prästen som hade bestämt. Mm. Och här blev det alltså ganska stormigt i Sverige. Framförallt framåt, det började ju då 1820-1830. Men sen framåt 1860 så fanns det en präst, han var prästvigd, men han hade fräckheten att på kyrkomöte föreslå att Svenska kyrkan skulle skiljas från staten, det som nu har hänt. Men det föll verkligen inte i god jord. Och han hade också tankar om att Gud är ju en god och kärleksfull Gud. Människorna behöver inte straffas av den här guden, utan det är en god gud som vill människorna väl. Och det här var också en tanke som, det är lite svårt idag, kan du säkert mer om, hur man kunde tänka så på den tiden.
Men jag som då inte är jättegammal, men faktiskt väldigt gammal ändå. Jag har ju aldrig sett kyrkorna tillsammans. Jag trodde ju liksom det här när jag såg dig första gången att du satt i Bolmadalens kyrka. Jag trodde liksom Svenska kyrkan inte brydde sig så mycket om frikyrkorna. Men ni jobbar ju tillsammans. När hände det?
Det är ju egentligen ett resultat av det Lena berättade om, men mycket senare egentligen, att det blev ganska mycket brytningar, det ska vi erkänna, då på 1700-1800-talet, att man bröt sig ur. Svenska kyrkan var ju en väldigt stark kyrka, statskyrka, och frikyrkorna skulle gå i ett annat håll och bryta sig ur. Men därför är det lite extra kul nu att just i dagarna är det 100 år sedan Nathan Söderblom, ärkebiskopen, bjöd in 1925 till ett större möte och sa att vi måste försöka förenas. Vi har saker som skiljer oss åt, men låt oss förenas. Så att det finns 100 år nu av försök till samarbete, och Sverige har kommit ganska långt på det sättet. Då för 100 år sedan var inte katolikerna med, och pingstvännerna inte heller, var väldigt nya i liksom den grupperingen. Men sen dess har vi hittat varandra, och jag tror lite så också att Sverige idag är inte ett särskilt starkt kristet land. Men det gör att när man jobbar i minoritet, då hittar man varandra. Som här i Tyresö, vi är inte jättemånga kyrkor, men kan man hitta det som är gemensamt, så firar man då vissa gudstjänster ihop och så. Så i höst, i augusti, kommer det faktiskt vara en hel vecka med stora möten inne i stan, där katolikerna kommer till pingstvännerna, och Svenska kyrkan, Storkyrkan i Gamla stan, ska fyllas av en lovsångskväll med folk från olika hörn. Tid för Guds fred kallar man det. Så att vi har kommit ganska långt de sista 100 åren på att försöka försonas igen och hitta vägar tillsammans.
Men Svenska kyrkan är ju Sveriges största förening. Det är 5,5 miljoner medlemmar. Ja. Så det är ingen liten del, om man säger så här, vi är inte så kristna. Nej. Men 5,5 miljoner har inte gått ur Svenska kyrkan.
Nej, och en orsak är ju att många föds ju liksom in i den Svenska kyrkan.
Föddes
in. Men man har fortfarande traditionen av att döpa sina barn, och då blir man också med lite automatik, får jag väl kanske lov att säga, fortfarande medlem i Svenska kyrkan. Det här med dop var ju en annan fråga som skilde den här frikyrkorörelsen ifrån den Svenska kyrkan. Och där hade ju baptisterna, var ju den första som verkligen praktiserade vuxendop.
Att man skulle ta ett medvetet val.
Ja, och att man verkligen också, man brukar säga att frikyrkorna är bekännelsekristna, för där, i en frikyrka, där får man stå inför församlingen och säga jag tror och jag vill bli medlem i den här församlingen. Det har ju inte förekommit i Svenska kyrkan tidigare på det sättet. Men nu håller det ju på att hända, för numera sen 25 år tillbaka så är ju också Svenska kyrkan en frikyrka. Och det märker vi ju nu, därför att nu får människor uttrycka sitt behov av andlighet på ett friare sätt även i Svenska kyrkan.
Nu tänkte jag att vi skulle gå in på det här huset igen, bara för att jag tycker att det här är Tyresös största, finaste kulturhus, ska vi säga. Alltså vackrare hus får man ju leta efter. Och jag då, som inte var så mycket på PMU förut, därför att det låg i och för sig på vägen till Friskis och Svettis. Jag åker förbi här dagligen, och mina barnbarn tycker, eller mitt äldsta barn, man vill ju gå hit. Och jag har varit här jättemycket nu, för att det här är ett hus som inbjuder till att komma in. Så nu vill jag veta, från invigningen då huset var proppfullt med folk, vad är det som pågår i det här huset?
Men vi är fortfarande i en sån här bo-in-oss-fas. Invigningen var ju väldigt häftig hela den här helgen. Liksom man fyllde alla rum hela tiden. Sen sa vi att efter bara några dagar har vi lite paus. Vi behöver ju landa i ett vardagsschema. Man kan ju säga att det här är tre våningar. Den första våningen är ju second hand. Att hitta, få kundströmmarna tillbaka från gamla masten. Lite nya tider, lite nya dagar. Och så, det har gått väldigt bra faktiskt.
Ja, jag ser folk gå vandrande med olika, alltså de drar vagnar härifrån. Alltså det är väldigt mycket människor som går hit. Har ni inte fått ännu fler människor som har hittat er nu?
Jo, men jag tror en del som inte, absolut, och en del som också kommit tillbaka, som hittar hit ganska snabbt. Sen får vi titta på det här med vilka dagar som, det är lite roligt, för någon dag när man trodde att man skulle ha lite bättre försäljning är det lite sämre, och sen blir man överraskad den andra dagen. med jättemycket mer. Så att det kanske är så att man behöver se vilka dagar som är bäst. Lördagen är ju en sån här fantastisk dag. Det är ju en jätteviktig dag. Men också folk som kanske är hemma en måndag eftermiddag eller en torsdag lunch och så.
Ja, men det var våning ett. Vad är det på våning två som är vackrast?
Vi glömde en sak på våning ett, och det är ju så att det öppnar ett café. Äntligen, det skulle vi vilja haft på plats i vintras. Men i augusti så kommer en kille här att öppna vårt café som är luncher och fika och gemenskap. Vi har ju väldigt många nu som ofta brukar sitta här nere i väntan på att någon har varit och handlat och då sitter jag och pausar. Så att det ser vi väldigt mycket fram emot att få ett, ja, som ett komplement till de andra kaféerna i Tyresö.
Det tror jag blir jättepopulärt, för att jag som går, jag vandrar från Farmarstigen till centrum. Jag kan gå den här vägen nu för tiden. Ja. Det skulle jag aldrig gjort förut. Hur är det med dig, Lena? Vandrar du förbi här?
Ja, det gör jag. Och jag kan nog också tänka mig att fika här i framtiden. Det ligger lite lagom till, tycker jag.
Mm. Ja, och våning två då, där gudstjänsterna. Där, vad kallar ni det här rummet? Är det ett... Det är ett kyrkorum, men det är ändå ett fantastiskt rum för allt möjligt, va?
Ja. Det har varit lite olika, absolut kökssal kan man säga, men också konferensrum om man skulle vilja, och någon kallar det för auditorium. Så att vi håller på att försöka sätta de här namnen nu lite grann. Men det är både där vi samlas till gudstjänst på söndagen, och många söndagar har faktiskt varit fullt eller mer än fullt. Väldigt roligt. Många som nya som kom till, och en del som kommer tillbaka, och inte minst efter pandemin. En del familjer och andra som säger, nu är vi trötta på att sitta hemma i soffan och titta på YouTube, utan vi behöver mötas. Och barn som äntligen får träffas igen i söndagsskolan eller barnkyrkan, som det heter. Sen är det också då en plats för uthyrning, och det har varit ett antal uthyrningar från kommuner bland annat. Kommer vara i höst också, näringslivet och så. Så att det ska kunna vara en plats, eller man har vigslar eller vill ha en större fest. Och då tänker jag särskilt på multihallen bredvid. Man öppnar upp och då kan man använda det. Vi har inte kommit gång riktigt igen med sporthallsdelen, men jag skickar med det. Är man intresserad så håller vi på att jobba upp det under året, om man vill hyra för innebandy eller basket och så. Men det är det som ligger bredvid, så att säga. Men det går att öppna däremellan om man vill göra en större samlingssal.
Mm. Och man får väl komma hit ibland, man ser ju att det egentligen inte är öppet, men det går väl att komma hit och titta lite grann vad det finns, för att jag har visat flera stycken som aldrig varit här inne. Då så här, vi går förbi det här bandet upp, vi smyger upp och tittar hur det ser ut, bara för att det är så fint här uppe. För jag tänker att man har ju saknat ett kulturhus, man har saknat scener faktiskt i Tyresö. Vi har inga bra scener. Och teaterföreningen som har sagt att de har ingen bra scen. Alltså de har ju fått vara i Bolmadalens kyrka och ha Tyresöspelet. Nu, i år har de haft, om ni har lyssnat lite senare, men när vi spelar in det här så är det juni som de har Tyresöspelet vid Tyresö slott. Mm. Men annars så är det många föreningar som vill ha bättre lokaler. Så att det här tycker jag ju, finare än så här kan det nästan inte bli.
Nej, precis. Och vi har ju testkört ett antal gånger nu under våren och vill ju gärna fortsätta till hösten. FCC, Philadelphia Convention Center, vi är ju en del av den delen i Stora Philadelphia som också hyr ut in i stan, bland annat då till Idol och så vidare, har ju hand om detta, att jobba lokalt med det. Så det är ju det, att samla ihop de här intressenterna och kontakterna nu, både för scenen som säger har kunnat ha konferensdel eller så, men också då för hallen bredvid och de här smårummen. Ibland kanske man är en liten förening eller man är en liten del av kommunen eller ett företag som säger, vi är bara 15 pers, kan vi ha ett mindre rum? Och då går det också att kombinera det med catering här i kafédelen. Så vi är bara i uppstarten av detta, absolut.
Hur många rymmer den här stora salen?
Ja, det beror på hur man räknar, men x antal hundra, framförallt om man då öppnar upp vikväggarna bredvid, så blir det ju ännu större. Men det är lite brandskyddsfrågor så också. Men vi har stolar för ett par hundra och det finns mer. Hallen rymmer ju jättemycket, så att det beror på vad man ska ha det till.
Och sen har ni en våning tre.
Det stämmer, och där är ju kontor och barn- och ungdomsarbete och det sociala arbetet, allt det där övriga så att säga. Sen är det ju lite grann att det är byggt som en slags, det finns ett flöde mellan våningarna som man kan använda olika, det är inte så att det liksom hugget i sten. Men det som verkligen verkligen har satsat väldigt snabbt, förvånansvärt nog, det är den delen av våning 3 som är det sociala arbetet. Vi hade ju det på masten också, där vi har delat ut mat genom att vi åker ut på matsvinnsrundor i våra butiker och hämtar mat. Kyler ner, fryser in och sen delar ut till människor som har olika behov.
LP-stiftelsen kallas det,
ja,
eller?
Ja, precis. Och LP för många är ju, ja, men det är de... Ja, gubbarna på parkbänken, men så behöver det inte vara. Det finns idag väldigt mycket av utanförskap av olika slag. I hemlighet eller man brottas med olika saker, så man behöver inte skämmas för det. Vi har väldigt många, och det är en tufft läge i Sverige med inflation och mat och så. En ensamstående född i ett annat land kanske, där man, ja, kämpar med ett antal barn då. Så vi har en fantastiskt fin på torsdagarna på eftermiddagen när man kommer. Man behöver skriva in sig, liksom, vi behöver prata om situationen. Men vi har också börjat med sopplunch eller en gratis pannkakslunch och lite annat. Så det är gemenskap, samtal, vägledning också.
Hur många kassar delar ni ut?
I runda slängar det mellan 30 och 60 hushåll.
Så. Oj.
Som så. Och i vissa lägen har vi sagt att men skriven i Haninge så får man gå dit till matmissionen och sådär. Men det är bättre att fria än att fälla. Och det tycker bara det är fint att komma hit och gå på påskbuffén eller komma hit på en lunch och hänga kvar. Och sen är det ett musikcafé på onsdagar, så att vill man komma dagen innan så kan man ju då liksom komma någon dag innan och liksom checka av, är det öppet imorgon och kan få skrivas in och så. Men torsdag eftermiddag har verkligen flugit. Och sen går detta över till stickcafé som second hand har då klockan 3:30. Och sen är det en församlingskväll med de som är intresserade av bön och bibelläsning och så. Så att det händer något i varje rum under torsdagen som ett exempel.
Ja, och Miranda Fred som är ungdomsledare, hon har ju berättat lite på radion om ungdomsverksamheten. Vad heter den för de som har missat de två programmen som hon har gjort?
Ja, hon leder SALT, som är SALT precis så. Det, SALT ska ju vara något som sätt att sälta och smak på någonting, så vill man att ungdomarna ska vara sådana här färgklickar. Men vi har också en yngre grupp, DOJ som heter den gruppen då, du och Jesus är ett gammalt sådana uttryck då, för de som är lite mindre, yngre barn, och sen är det ju barnkyrkan på söndagarna. Så det är egentligen tre olika grupper, men hon leder som sagt då fredagkvällarna tillsammans med olika volontärer, och de kommer hit och det har börjat hitta hit ganska mycket ungdomar. Vissa kvällar har varit väldigt många här.
Ett 40-tal tror jag hon sa.
Ja, som mest skulle man säga. Ja. Men det är öppet för fler. Men då vi behöver också fler ledare och volontärer. Men det har hittat hit. Och en hel del som inte är vana vid att gå i kyrkan men som trivs här. Jag var på sommarfest nu med hela Philadelphia förra söndagen. Och vi fyllde ett par bilar. Det hade jag inte planerat. Så att det var liksom, tur det fanns någon extra bil. Så det känns jätteroligt. Ja. Och en hel del kontakt också med fritidsgårdarna. Thomas Olausson som jobbar med det och är uppe i Garningsringen. Så jag hoppas på liksom sådana här fusioner. Man hittar gemensamhets... Liksom, hur kan vi samverka kring det?
Men det måste jag fråga. För jag har ju kontakt också med fritidsledare. Mm. För att de söker ju hela tiden lokaler. Ja. Och de har ju mycket ungdomsverksamhet. Men... kostnader och sånt, är det kommunen som tar kostnader, tar ni kostnader liksom, de här, det finns ju en massa ungdomsgrupper egentligen i Tyresö som samlas där de kan samlas, om man säger så.
Det kan vi ju diskutera, absolut. Mm. För det är så, alla kämpar idag med liksom ekonomin. Ja. Ingenting är gratis. Så det finns ju en gammal bild ibland, framförallt kopplat till gamla kyrkan då, att det finns aktier, skog och tav och så. Och det, så är det inte. Vi är en förening som alla andra. Så att vi måste få in pengar på något sätt. Inte för att tjäna, men för att få det att gå runt helt enkelt. Så att men det går att hitta vägar för det där. Och jag tycker det är viktigt att man möts och samtalar om det, för hur man kan hjälpa. Till exempel nu så vet jag att man försöker samla ukrainska familjer i sommar. Hur kan man göra det på ett bra sätt, även om det inte behöver kosta mycket som helst? Så jag säger bara, ta kontakt så ska vi fortsätta samtala om hur kan vi nyttja lokalerna, kan vi göra olika saker tillsammans? Absolut.
Nu sitter jag här och väntar, för jag vill prata om alfakurserna. Jag var på en konfirmation i Svenska kyrkan i Uppsala för ett tag sedan i vår. Och kom lite i samspråk med när buffén efteråt. Och det visade sig att en av papporna till en av konfirmanderna, han hade gått en alfakurs. Och det var han så oerhört entusiastisk och glad över. Nu hade han gått en alfakurs i Svenska kyrkan. Men ni har också alfakurser. Ska vi berätta lite om alfakurserna?
Ja, jag skrattar därför det är roligt att du tar upp det, just för att det är ju en, men det är något som ligger väldigt varmt om hjärtat.
Vi har ju passerat en generation nu som inte konfirmerade sig. Och när deras barn nu plötsligt börjar vilja konfirmera sig, då blir föräldrarna lite ställda. Mm. En del tycker att ja, det kan de väl få göra, och andra undrar vad är det här för smygpropaganda?
Ja.
Ja.
Precis.
För det finns ett ökat intresse bland ungdomar nu för uttaget religion, va?
Ja. Ja, det, vi trodde ju aldrig, vi såg inte det komma riktigt så. Så att det var någon som sa, ska man vara riktigt upprorisk nu, så ska man ju liksom börja gå i kyrkan.
Ja.
Och föräldrar födda på 50 och 60 och kanske 70-talet börjar bli jättenervösa. Men man behöver inte vara rädd för det. För det finns naturligtvis sektor och liksom mycket sånt som inte är bra. Men jag tänker att ett öppet, nyfiket samtal är jätteviktigt. Alfa är ett jättebra, ett av många redskap. Och det var faktiskt anglikanska kyrkan i London redan på 70-talet och 80-talet som sa, folk vill prata tro, men man vill inte alltid gå på en klassisk gudstjänst. Och då börjar man så, ja, men kan vi börja någonstans? Vi äter tillsammans, vi har föredrag om den kristna trons grunder, och sen får man ställa frågor och diskutera. Inga frågor är förbjudna att ställa. 10-12 veckor så blev det en kurs som sen har spritt sig över hela världen. Och Tyresö var ett av de första i Sverige som hade det gemensamt alla kyrkorna mellan. Sen har det av olika skäl liksom fallit ut lite, men vi har fortsatt och har det varje termin. Alfa är ju grekiskans första bokstav, så det är ju det här att det är okej att vara nybörjare och ställa så kallat dumma frågor och samtala om det. Så det är väldigt populärt. Vi har redan nu 20-25 stycken som är intresserade till hösten och hade en jättefin kurs i våras.
Men när du säger samtliga kyrkor, hur många kyrkor har vi i Tyresö?
Det som jag skulle säga officiellt är ju liksom Svenska kyrkan, det är vi, Pingstkyrkan, Philadelphia, Tyresö. Sen finns ju Tyresö frikyrkoförsamling som har funnits sedan 70-talet, en liten mindre grupp. En liten ekumenisk grupp ytterligare, och sen är det katolska kyrkan som har en missionsgrupp. Sen tror jag att det finns en del internationella grupper som flyger lite under radarn som jag gärna tar kontakt med. Vet att vi har ortodoxa vänner till exempel, så att jag säger, ge till känna, så kan vi kanske samarbeta ännu mer och hitta liksom samverkansvägar.
Men den här fantastiska byggnaden då, som jag är helt imponerad av, måste inte det vara en av de största pingsthusen, eller vad säger man någonting, eller i Sverige?
Ja, nej, det är det nog inte, men det är ju just nu är det nyaste i alla fall och nyaste second hand, men absolut, det är gott om plats. Det finns en del större till i både, som sagt, och Rörstrand in i stan och Malmö, Norrköping och liknande, men det tillhör absolut, det är gott om plats. Så det är ju lite, det tanken är att det ska vara, som du säger, ett kulturhus också, ett folkets hus där det ska hända saker i olika rum. Nu har vi bara varit här i 3 månader drygt, försökt landa i verksamheterna, men och det finns en del nya tankar till hösten, men vi fortsätter den processen. Det är vissa stunder och vissa tillfällen. Just nu är det lite lugnare en måndag eftermiddag, men andra gånger så är det rörligt och rörigt överallt, hela tiden. Mm.
Ja, en kyrka, en församling ska ju leva. Det är ju det som du kallar för rörigt då. Men det finns ju alltid en mängd anställda. Och sen finns alla dessa människor som av frivillighet ger av sin tid.
Mm. Volontärer.
Volontärer.
En kommentar där, eller en tanke, är ju att tidigare var det ju väldigt tydligt att Svenska kyrkan, statskyrkan var på ett visst sätt och frikyrkorna var på ett visst sätt. Jag tror många har den bilden att ja, det var så. Jag är själv uppvuxen med det. Men jag tror att man har kunnat mötas idag. Svenska kyrkan är ju, som du sa, Elena, sedan 2000 vår största frikyrka i Sverige. Som också behöver jobba med liksom, vad tror vi på? Vi behöver få in volontärer. Duktig nu på att försöka få in ungdomar och kyrkvärdar och så. Så att man inte är den här statliga myndigheten utan en kyrka i samhället. På samma sätt har frikyrkan också behövt tänka att vi behöver komma bort ifrån ibland sektstämplar eller innanför eller utanför. Hur kan vi vara en relevant kyrka i samhället idag? Att möta människor med olika behov, fundera kring vad är vår identitet, ha öppna dörrar. Så jag skulle säga att vi har mötts väldigt mycket i det idag. Svenska kyrkan kanske sänkta trösklarna och vi har fått, eller tvärtom, jag vet inte hur det blir, det spelar ingen roll med trösklarna, men i alla fall i attityd och kultur, att vi alla behöver tänka hur är vi en kyrka lite grann i minoritet i ett mångkulturellt samhälle, men med en kristen profil bakåt så att säga.
Men det här sociala arbetet som jag är jätteimponerad av, det verkar ni vara väldigt duktiga på. Även Bolmadalens kyrka är väldigt mycket social verksamhet. När man är där så ser man att ja, då var det afasiföreningen som har sina möten där, och det här är himla gott, det händer saker där. Alltså det är roligt när man kommer dit, det är konstutställningar, det är ju inte så här, oj här går jag in. För jag är inte med i Svenska kyrkan längre. Så jag hittar ju inte riktigt in i det här, liksom, hela det här med Jesus och Kristus och alla de här ceremonierna. Nej. Men jag känner mig extremt välkommen när jag kommer dit. Och det gör jag i det här huset också. Så att det här, ert sociala engagemang, ni är ju väldigt, vad ska man säga, välkomnande i båda husen.
Ja, men jag tror att det stämmer det du säger. Det var någon som sa så här, om man vill vara en modern, aktuell kyrka idag, behålla sin tro men vara relevant, så leder det framförallt till två saker. Det ena är att man börjar jobba diakonalt utåtriktat. Det blir det för att behoven finns, och det blir också ofta internationellt. Du har människor från olika bakgrunder, olika etniciteter, men också att vi kommer från olika bakgrunder i Sverige. Det var bland annat Karl-Erik Salberg i Sankta Klara som sa det, att vi vill hålla en tydlig tro på Jesus, men när vi gör det då kommer vi se nöden, och vi kommer också se att vi är ganska olika och att man får vara det. Så att det känns väldigt naturligt, och det är en av våra starka delar. Jag vet inte om jag hade tackat ja till tjänsten här om det här skulle bli ett glashus för de redan invigda, utan jag är oerhört stolt över det, liksom den här blandningen av att människor kommer från frivården, arbetsträning och sen fromma kyrktanter och några sommarjobbare och en och annan avdankad pastor, höll jag på att säga, i någon slags blandning, för de mötena är obetalbara. Det var faktiskt några killar här som har haft det väldigt tufft och som nu jobbar på praktik. Och så var det en som sa, det är så roligt att förstå i second hand med seniorer. För jag träffar aldrig gamla människor annars. Att förstå tillsammans, vad händer det någon annanstans? Och då är det liksom i det sociala arbetet.
Ja, en annan viktig aspekt, det är ju kyrkans roll i krissituationer. Och ja, det vet många att jag har ju dubbla utbildningar. Jag har även en utbildning som så kallad Sankt Lukas-terapeut. Det är en psykoterapeututbildning där man då möter framförallt människor i krissituationer. Människor som behöver kanske en stadig längre kontakt. Nu är jag pensionär och nu har jag inte längre någon psykoterapeutmottagning. Men jag vet ju vilket enormt jobb de olika kristna kyrkorna gör i krissituationer, när det oväntade händer, det som man absolut inte tror skulle kunna hända. Och nu lever vi i en sån tid när människor, det måste ju du som själasörjare ha mött mycket, att vi lever i en sån tid med sån oro att den delen av kyrkans verksamhet är jätteviktig.
Jo, men absolut, det är. Och jag tänker att här bör man samverka, för det under lång tid som det varit i Sverige, staten och kommunen ska sköta allt och vi ska sköta fritiden och hobbyn och liksom andlighet gör vi på fritiden. Men jag tror att vi börjar se något slags nya möten i det, att vi är mer än bara det här liksom materiella, villa, Volvo, Vove, och där kyrkan och samfund överhuvudtaget kan betyda ganska mycket. Även en politiker, även en socialarbetare har andra behov än bara liksom det här ekonomiska. På samma sätt som kyrkan behöver inse att vi har också, behöver inte bara tala andligt, utan vi är också en aktör i samhället. Så det blir många spännande möten i detta. Och inte minst skulle jag säga med många av våra nysvenska vänner i integrationsarbetet. Där man kommer från till exempel muslimska eller ortodoxa miljöer och kommer till Sverige. Och helt plötsligt börjar man prata tro. Jätteovanligt för många inom kommunen. Nej, men här pratar vi inte religion. Och då börjar man liksom kalla in någon som kan det där. Men vi behöver mötas i det, tänker jag. Mm.
Och jag tänker också att det är ju egentligen väldigt konstigt att vi lever förmodligen i, om vi skulle kolla tillbaka 100 eller 150 år och tala om så här bra har vi er idag, vi har så här bra materiellt, men vi är olyckliga. De skulle inte förstå. Så det är en konstig värld nu när våra ungdomar som får allt men ändå känner sig vilsna. Mm. Så någonting fattas i våran materiella välstånd.
Mm. Jo, men det är absolut, är det så. Där finns ju varje år gör man, eller vartannat kanske, World Values Survey, den här jättestora undersökningen med värderingar runt om i världen. Jag läser den med väldigt stor spänning varje gång. Och vi tycker ju i Sverige att vi, ja, men vi är vanliga, vi är normala, vi är som alla andra.
Vi ligger i mitten, tror vi.
Vi ligger i mitten.
Vi är lagom. Och så ligger vi i ena hörnet, längst upp till höger.
Ja, men så är det absolut. Och vi är individualistiska och vi är traditionen ingenting att ha. Och sen får vi då kanske nya medborgare från till exempel Somalia, där det här fullständigt krockar.
De ligger i andra änden av det här.
Exakt på det sättet. Och där tänker jag att vi behöver prata om det. För det ena behöver inte mer rätt eller andra, men vi behöver prata om det. Och vi behöver hitta mötesplatser för detta. Och där vi också ser att det kanske inte är så märkligt att våra ungdomar vill ha någonting mer än bara en fungerande liksom, mobiltelefon och sådär. Ja.
Lena, jag tycker att vi kommer hit fler gånger, för att jag tycker det här är ett sånt spännande hus, säger jag. Men det är ju det som finns i huset som är spännande. Men det är ju liksom, det här kan ju bli väldigt, väldigt bra när fler och fler hittar hit.
Ja visst, det är ju en fantastisk möjlighet för den här kommunen. Vi är inte riktigt, men nästan 50 000 i den här kommunen. Och det är en salig blandning, om man säger så då, i kyrkan, av olika människor. Och det behövs även en sån här kyrka. Sen behöver vi få åka ut till Gamla Tyresö kyrka och titta på de medeltida varvlen och höra sångerna eka där. Men vi behöver också komma till den här kyrkan och uppleva glädjen hos människorna som är här och vänligheten. Så att det finns något för alla.
Mm. Och nu ska vi ta oss till ett ställe där vi ska läsa upp alla öppettider i sommar.
Ja.
Och nu tänkte jag faktiskt själv läsa upp öppettiderna, för det visar sig att det är samma öppettider i sommar som det har varit hela tiden. Så öppettiderna är faktiskt så här. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, då är det 12-18. Fredagar är stängt, för då packar man upp alla grejer. Och på lördagar är det öppet mellan 10-14. Och sen på söndagar är det också stängt. Så måndag, tisdag, onsdag, torsdag 12-18, lördag 10-14. Välkomna, säger jag då som brukar gå hit. Och nu ska jag se om jag hittar någonting att köpa till mitt barnbarn. Och vi som har gjort det här programmet, det är alltså jag, Ann Sandin Lindgren, och Lena Hjelmerus förstås, som redan har gått hem. Och sen var det förstås pastorn Carl-Johan Fred. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.